الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Detta är lektion 14 från Adab med Sheila Salah. Och vi talade i förra veckan om nattbönen. Lite adkar som man säger. Ja. Och vi fortsätter där författaren säger. وَتَسُنُّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَسُنَّةَ الْوُضُوءِ وَإِحْيَاءَ مَا بَيْنَ الْإِشَاعَيْنِ. Författaren rahimahullah, Sheikh Muhammad, säger det är sunna att göra tahiyyat al-masjid. Två raka när man hälsar, när man går in i moskén, innan man sätter sig. Och sunnat al-wudu, man ber sunna när man har gjort wudu. وَإِحْيَاءَ مَا بَيْنَ الْإِشَاعَيْنِ. Och att be mellan de två isha. Och det är maghrib och isha. Kallas för de två isha. Förklaring. تسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة. Det är rekommenderat att göra تحية المسجد baserat på hadith Abi Qatada. Det som sa profeten alaihissalam: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Om ni går in i moskén så ska ni inte sätta er förrän ni har bett två raka. Och det här är inte en moské för någon som är här för första gången. Vi talar om förklaring. Så denna salah kallas för tahiyyat al-masjid. Om ni går in i en riktig moské så ska man be två raka innan man sätter sig. Och man kan faktiskt be vilken bön som helst. Om du går in i en moské och ber så att det är dhuhr så kan du sen sätta dig. Det viktigaste är att man ber innan man sätter sig. Sen vilken bön spelar ingen roll. Och vad som bevisar att det är sunna att be efter wudu är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att profeten alaihissalatu wassalam han sa till Bilal vid salat al-fajr, han sa: ja Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil islam fa inni sami'tu duffani alayk bayna yadayya fil janna. Han sa: ja Bilal, berätta för mig den bästa gärningen du gjort i islam, för jag hörde dina fotsteg framför mig i paradiset. Och då så sa Bilal radiyallahu anhu: det som jag, eller det enda jag har gjort som jag tycker är något speciellt eller unikt, är att varje gång jag renar mig eller jag går då, så ber jag, spelar ingen roll om det är på dagen eller på natten, så ber jag så mycket som Allah vill. Berättade Bukhari och om muslim. Yani det är sunna när man har gjort wudu att be sunna böner, två raka eller mera. Okej? Okay? Och belöningen för det är paradiset. Och det finns en tydligare hadith, och det är hadith Uthman radiyallahu anhu, där han gjorde wudu. Man frågade honom om hur profeten al-islam gjorde wudu. Så han visade. Han tvättade allting tre gånger perfekt. Och sen så sa han att den som gör denna wudu och ber två raka, la yuhaddith fihima nafsahu, utan att tänka på andra saker, kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Och den hadithen är också autentisk. Så det är rekommenderat när man gjort wudu att man kan be två raka. Och sen beviset för att be mellan maghrib och isha, sunna böner, är en hadith som berättas av Hudayfa. Och där så sa han: jag kom till profeten alaihissalatu wassalam, jag bad maghrib med honom, och när han var färdig så ställde han sig upp och bad, och han fortsatte att be fram till salat al-isha, och sen så gick han ut. Berättad av Ahmed, och sheikhen Abdul Mohsen säger att den är hassan, godtagbar. Och den finns också i Tirmidhi, och den är hassan. Och andra böcker. Så det kan man göra ibland om man känner för det. Så kan man be hur mycket man vill efter maghrib. Alltså det är sunna två raka, som jag har sagt tidigare. Men om du vill kan du göra 4, 6, 8, 10. Och du kan be fram till isha om du känner för det. Och sen säger författaren: وَسَجْدَةُ تِلَاوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَ لِقَوْلِ عُمَرْ رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه مالك في موطأ. Det är rekommenderat att göra sunnat sajdatu tilawa. när man, om ni inte har läst i Koranen, så finns det ibland vissa ställen där man faller ner i sujud. Okej? Det är sunna att göra detta, säger författaren, och inte obligatoriskt. Baserat på Umars uttalande: den som gör sejda, han har gjort någonting bra, och den som inte gör det får ingen synd på sig, berättad av Malik. Och så säger han, fortsätter: وَتَسُنُّ لِلْمُسْتَمِعِ, och det är också sunna för den som lyssnar på den som reciterar. وَالرَّاكِبْ يُومِئُ بِسُجُودِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ, och den som sitter på ett djur eller någonting och vill göra sujud i tilawa, buga sig ner. Vart han än, vilket håll han än är, alltså riktad åt. Walmashi yasjud bil ard, och den som går yasjud på marken. Mustaqbil al qibla, mot Mekka. Wala yasjud as-sami, men den som bara lyssnar behöver inte göra sujud. Och skillnaden här på, skillnaden på, vi kommer till det sen, den som lyssnar, alltså den som vill lyssna, och den som råkar höra, kan man säga. Den som råkar höra behöver inte göra sujud, så som det har berättats av sahaba. Och Ibn Mas'ud sa till en man som läste Koranen, han sa: gör sujud, för du är våran imam. Förklaring: de sujud som har nämnts i Koranen är 15 stycken. Sujud i tilawa som finns i Koranen är 15 stycken. De som ulema är överens om är 10. Och 5 har de olika åsikter om. Ja. Och de som man är oense om är den andra i surat al-Hajj. Alltså det finns en som de är överens om i surat al-Hajj. Och så finns det en till. Okej? Den är de oense om. Och samma sak, det finns en i surat as-Sad. Den är inte alla överens om heller. Och de tre sajadat som finns i al-Mufassal, de korta surerna i Koranen. Okej? Okay? Surat Iqra och Idassama Unfattarat. Wan-Najm, precis, dessa tre. Men Sheikh Abdul Mohsen säger, men det korrekta är att alla dessa 5 är också autentiska. Så det är 15 stycken i Koranen. Och det som författaren nämnde från Umar radiyallahu anhu, att sujud tilawa är sunna, finns också berättat i Bukhari från Umar radiyallahu anhu. För han läste en sura av sajda och gjorde sujud. Och folket gjorde sujud efter honom. Och det här var på en fredagsbön. Och nästa fredag gjorde han, läste han samma vers, men gjorde inte sujud. Och så sa han efter detta: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. Människor, vi läser sujud. Den som gör det får belöning, och den som låter bli får ingen synd på sig. Och här säger ulema att det här beviset är väldigt starkt, för att det är ijma och sahaba, någonting som sahaba då är överens om. För det första är det Umar radiyallahu anhu, Amir al-Mu'minin. Och vad sa profeten alaihissalam om att följa Amir al-Mu'minin? Vad sa han? Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Följ min sunna och sunnan av de rätt vägledda khalifena. Och han sa i en annan hadith: iqtadaw bil ladaini min ba'di, Abu Bakr wa Umar. Följ de två som kommer efter mig, Abu Bakr och Umar. Det är en autentisk hadith. Och Umar radiyallahu anhu gjorde detta framför alla sahaba. Och han sa: ni behöver inte göra sujud, det är inte obligatoriskt. Du får ingen synd om ni inte gör det. Så om det som han sa skulle vara fel, då skulle åtminstone någon ha sagt till Amir al-Mu'minin: det här är fel. För profeten sa, till exempel, och då nämnde han en hadith. Men han sa ingenting. Så det tyder på att det som Umar sa är korrekt. Det är inte obligatoriskt att göra sujud i tilawa. Och sen säger författaren: den som lyssnar på en person som reciterar Koranen gör också sujud, om den som gör sujud, den som reciterar gör sujud. Alltså det här är utanför salat. Om du sitter med en vän och han läser surat Iqra till exempel, och när han kommer till sista versen så gör han sujud, då gör du också sujud. Om du sitter och lyssnar på honom. Till skillnad från en person som kanske bara går förbi. Som inte har som avsikt att lyssna på personen. Om personen som reciterar gör sujud behöver han inte göra sujud. Och Bukhari nämner i hans bok Sahih. Han säger kapitel. Men ra'a anna Allah lam yujib sujud. De som är på åsikten av att Allah inte har gjort sujud obligatoriskt. Alltså tilawa. Och han nämnde från Uthman att Uthman sa innama sajda ala man istama'aha. Sujud är för den som lyssnar. Det är den som ska göra sujud. Och vi tänkte nämna här lite kort vad ulema säger om just detta. Och det finns också en hadith att om människan, en muslim, läser ett ställe av sujud i Koranen och gör sujud, så går shaitan bort och gråter. Och han säger ya wailahu. Och ya waili. Han klandrar sig själv och säger människan blev beordrad med sujud och gjorde sujud. Han kommer få paradiset. Jag blev beordrad med sujud och vägrade. Och jag kommer få elden. Så shaitan blir väldigt ledsen varje gång man gör sujud i tilawa. Så det är någonting bra att göra. Ibn al-Qayyim. Han säger att Allah nämner ofta dessa sajda i Koranen. Och nämner att allting i skapelsen gör sujud till Allah. Alltså stjärnorna, planeterna, träden, växterna och allting. Och han säger فَسَنَّ لِلْتَالِي وَالْمُسْتَمِعَ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِهَا عِنْدَ تِلَاوَتْ آيَا السَّجْدَ أَوْ سِمَعَ. Precis. Så därför är det sunna för oss som läser eller hör någon recitera att göra så som skapelsen gör. Alltså om solen och månen och stjärnorna gör sujud, då borde vi också göra det, eller hur? Alltså det är en av visheterna bakom att vi också gör sujud i tilawa. Och vissa sujud av dessa 15 är beordringar. Och han säger att då är det ännu mer angeläget att man gör dem. Okay? Inte obligatoriskt, men ännu mer angeläget. Men om du ber bakom en imam som gör det, så måste du göra det. Imamen ska följas. Och Ibn Taymiyyah säger det som en grupp av de lärda anser är att man inte behöver göra takbira. Man behöver inte säga Allahu Akbar när man går ner i sujud. Och man behöver inte heller göra tashahud och inte heller säga assalamu alaikum. Och detta är den sunnan som vi känner till från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och detta är åsikten av majoriteten av salaf. Sujud i tilawa har inte villkoren av salah, säger han. Utan det är tillåtet att göra utan wudu, utan tahara. Och det nämns också i Subul al-Salam. Han säger, San'ani, man behöver inte ha tahara för att göra sujud i tilawa. Alltså utanför salah. Förutom, alltså om man då påstår att man måste ha wudu, så måste man ha ett bevis. Och bevisen som säger att man måste ha wudu gäller bönen. Inte sujud i tilawa, för det är inte salah. Och om ni inte är salah, så har ni inte samma villkor som bönen. Utan ulema säger att du får göra sujud i tilawa utan wudu, som det har nämnts från Abdullah bin Umar. Utan wudu, åt vilket håll du vill. Du behöver inte vara mot Mekka. Om du sitter och läser Koranen hemma och inte har wudu, så kan du göra sujud åt vilket håll du vill. Okej? Okay? Och man behöver inte göra, man ska inte säga salam aleikum och inte heller göra takbir. Vissa säger att man kan göra, säger Allahu Akbar när man går ner. Och det här är om man är i salah. Så kan man säga Allahu Akbar när man går ner i sujud i tilawa. Nej. Och Abu Hanifas madhab håller det var obligatoriskt att göra sujud i tilawa. Men Allah alam, det korrekta är att det är rekommenderat. För Abu Hanifa använder åsikten فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Hans bevis فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Vad är det med dem? Att de inte tror. Och då Koranen reciteras för dem, så gör de inte sujud. Så att Allah klandrade det här människorna för att de inte gjorde sujud. Så wallah alam. Men det korrekta är det som Umar radiallahu anhu sa, att det inte är obligatoriskt. Och det har inte nämnts att man måste göra takbir när man gör denna sujud, eller att man måste göra teslim. Det har inte nämnts något bevis, och då behöver man inte heller göra det. Ja. Så vi fortsätter med boken. Efter sujud i tilawa så är det, kommer något som kallas för sujudet shukur, tacksamhetsshukur. Författaren säger att tustahabbu sajdatu shukur 'inda ni'ma, ni'matun zahira 'ama aw amrin yakhussuhu wa yaqulu idha ra'a mubtala fi dinihi aw badanihi alhamdulillahi alladhi 'afani mimma ibtala bihi wa faddalani 'ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Det rekommenderas att göra sujudet shukur om man får någon välsignelse, någonting gott, någonting generellt eller någonting specifikt. Och om man ser en person som prövats med motgångar, då så säger man han har motgångar i sin religion eller i sin hälsa, på sin kropp. Då säger man den duan som har nämnts. Alhamdulillah. Eller vi afani. Alhamdulillah, som skonat mig från det som han har prövat denna person med. Och faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Och han har särskilt mig med saker som han inte har alltså gett till andra människor, kan man säga. Alltså att Allah inte har prövat mig med det som han har prövat denna människa. Beviset för sujud shukr är hadith Abi Bakr radiyallahu anhu. Här kommer då förklaring. Från profeten alaihissalatu wassalam, att om han någonting av lycka kom till honom, så föll han ner i sujud i tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith finns i Abi Dawud, och den är Hassan, och den finns i Ibn Majah. Och det finns också att då Ka'b ibn Malik blev förlåten, så föll han ner i sujud. Först då finner vi att profeten alaihi salam brukade göra sujud i shukur om någonting gott hände honom. Okej? Okay? Och även vi finner här att Ka'b ibn Malik, när han blev förlåten, och den här berättelsen finns ju i Surat Tauba och i autentiska hadither, när Ka'b ibn Malik och några andra av sahaba inte gick ut i jihad, så blev de straffade med att de bojkottades i 40 dagar eller 50 dagar. Och sen i alla fall så kom versen ner från Koranen, Surat Tauba, där Allah Ta'ala nämner att han har förlåtit dem. Och då blev han så glad att han föll ner i sujud. Det är bevis på att det är något som är sunna. Och han nämner också ulema att det här är inte salah, och samma sak gäller här. Man behöver inte wudu, och det behöver inte heller vara mot qibla. Okej? Okay? Och gällande den här duan som man säger, om man ser en person som prövats, så har det nämnts i Tirmidhi från Abdullah bin Umar och Abi Huraira. Och igen, flera hadither tillsammans bevisar att den har en grund och att den är autentisk. Okej? Okay? Så det är bra att säga denna dua när man ser någon som blir prövad. Att man tackar Allah för det goda som man har fått. Sen går vi vidare till nästa punkt. Och för de som är nya, det kanske dyker upp många frågor. Vi brukar ha en liten frågestund efter lektionen, så kom ihåg frågan. Författaren säger wa awqat an-nahy khamsa. Tiderna då det är förbjudet att be är fem. بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. Efter fajr tills det att solen går upp. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح. Och efter det att solen har gått upp, tills det att den har gått upp avståndet av en pilbåge. Vi kommer förklara det sen. وعند قيامها حتى تزول. Och strax innan det att solen går i zenit. وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب. Och efter salat al-asr tills det att den nästan har gått ner. Och den sista tiden tills det att den har gått ner. alltså vid Maghrib. Men det är tillåtet att ta igen obligatoriska böner vid dessa tider. Och det är också tillåtet att göra böner som man till exempel har avlagt en ed att göra. Göra två raka av tawaf. Eller ta igen salat al-jama'a i moskén om man har bett hemma eller någon annanstans. Eller att be salat al-janaza under dessa tider. Ta i förklaring. De tiderna där man inte ska be är fem. Vissa säger tre. Alltså efter fajr, efter asr och strax innan dhuhr. Okay? Men vissa har delat upp tiden efter fajr till två och tiden efter asr till två. Så det blir fem. Och då säger de att det är två långa tider och tre korta tider. De långa tiderna är efter fajr. Tills det att solen börjar gå upp. Alltså tills det att solen börjar gå upp helt och hållet. Alltså. Ni vet, när man kan se att solen har gått upp lite grann över horisonten, då ska man ändå vänta. Så mycket till att solen har gått upp, så att om du skulle lägga din pilbåge eller någonting, och så kan du se att det är avstånd mellan horisonten och solen. Men ungefär för att underlätta, de ser ölema en kvart. Ni finner på den här tidtabellen, solen börjar gå upp 4 och kanske går upp 6. Okay? Då ska man inte heller be klockan 6, utan vänta en kvart. Även om ni vill göra så att det är dhuha eller någon sunnabön, så vänta en kvart eller 10 minuter. Okej? Okay? Så den långa tiden är efter salat al-asr tills det att solen har gått upp. Det är den långa tiden. Den korta tiden är från det att solen har gått upp tills igen en kvart 20 minuter. Och efter asr är den långa tiden fram till strax innan maghrib. Och den korta tiden är strax innan maghrib. Alltså 5-10 minuter innan maghrib. Och då är det extra ogillat att be. Och sen då strax innan dhuhr. Och beviset för dessa tider är hadith Umar radiyallahu anhu, att profeten alayhi salam förbjöd att man ber efter fajr tills det att solen har gått upp och efter asr tills det att solen har gått ner, berättade av Bukhari och av Muslim. Och hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alayhi wa sallam förbjöd från två böner, efter fajr tills det att solen har gått upp och efter asr tills det att solen har gått ner, berättade av Bukhari och av Muslim. Och hadith Abi Sa'id, där han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, det finns ingen salah efter fajr tills det att solen har gått upp och ingen salah efter asr tills det att solen har gått ner, berättade av Bukhari och av Muslim. Och beviset för de tre korta tiderna är hadith Uqba ibn Amr. Han sa tre tider. I tre tider blev vi förbjudna av profeten alaihi salatu wasallam för att be eller för att begrava våra döda. Då solen precis höll på att gå upp. Alltså efter solen har, som vi sa, har gått upp. Men just den här kvarten eller 10 minuterna. Tills det att den har gått upp. Och när solen höll på att gå i zenit. Tills det att solen har gått i zenit. Och det här är också typ 10 minuter före dhuhrs tid. Och dhuhr går in klockan 1. Då ska man inte be sunnabönen 10:01. Okej. Okay? Och när solen precis håller på att gå ner. Och denna hadith finns i Muslim. Och hadith ibn Umar radiyallahu anhu, att profeten a.s. han sa, ingen av er ska avse att be då solen går upp och inte heller när den går ner. Berättad av Bukhari och av Muslim. Men man ska då inte be, ulema säger, sunnan en mutlaq. Generella sunnaböner som inte har en orsak vid dessa tider. Men man får ta igen obligatoriska böner. Så som profeten har sagt alayhi salatu wasalam, den som glömmer en bön, men nasiya salah aw nama anha, eller försover sig, ska be den när han kommer på den. Om du sover efter dhuhr och vaknar, eller om du sover efter asr utan att ha bett asr och vaknar 10 minuter innan maghrib, då ska du be asr. Måste be asr. Om du har försovit dig till fajr och vaknar 5 minuter innan fajr går ut. Eller precis när fajr håller på att gå ut. då ska du ändå be så fort du vaknar. Du ska inte vänta, utan du ber direkt när du vaknar. Och det är din soning. Det finns ingen annan soning än detta. Alltså man behöver inte göra toba eller någonting om det är omedvetet. Och att man kan be sunnaböner efter att ha gjort tawaf. När man åker till Mekka och gör hajj eller umra, så går man runt Kaaba 7 varv. Eller hur? Ja. Det är en del av umra och en del av hajj. Efter att ha gått 7 varv så är det sunna att be 2 raka. Att be 2 raka bakom maqam Ibrahim. Ibrahims plats i Hara. Och här kan man be vilken tid på dygnet som helst. Okej? Okay? Baserat på hadith Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Ya bani Abd Manaf." Söner till bani Abd Manaf, och det är profetens fjärde farfar, Allahu alam, från Quraysh. Hindra inte någon från att göra tawaf runt huset, eller inte någon att be, vilken tid på dygnet det än må vara. Och den här hadith i Tirmidhi, och den är autentisk. Yani ni som har hand om Mekka, profetens, eller Kaaba, den heliga moskén, hindra aldrig någon från att göra tawaf eller att be, vilken tid på dygnet det än må vara. Och därför finner vi att den här moskén är alltid öppen. Den stänger aldrig. Medina moskén brukade stänga förut. Yani 3-4 timmar efter Isha. Och öppna innan Fajr. Men nu är den öppen också dygnet runt. Men just Mekka får inte stängas. Man har inte rätt att hindra någon från att göra tawaf eller från att be. Den ska vara öppen dygnet runt, året runt. Alhamdulillah, och det är den också. Och beviset på att man kan ta igen en jama'a, salat al-jama'a, även om man har bett den. Till exempel om du har bett fajr eller asr, och så kommer du till moskén och de ska be fajr eller asr, då ska ju du egentligen inte be. Eller hur? För profeten sa att det finns ingen salat efter asr och efter fajr. Men här ska du ändå be. Det här är ett undantag. För en gång så i hajj, så var profeten sallallahu alaihi wasallam i en moské som heter Masjid Khayf i Mina. Och när han var färdig med salat så såg han 2 män sitta längst bak i moskén som inte hade bett med honom. Och han sa: hämta dem. Och när man hämtade dem så var de lite rädda. Och han frågade dem: vad var det som hindrade er från att be med oss? De sa: ja Rasulullah, vi har bett i våra tält. Han sa: gör inte det. Men om ni har bett i era tält och sen kommer till moskén och de ber jama, så ska ni be med dem. För det kommer vara frivillig bön för er. Alltså det kommer vara sunna bön för er. Och sen att man kan be janaza i dessa tider har också nämnts från sahaba. Att de begravde folk efter asr och efter fajr. Och bad janaza. Okej? Okay? Så generellt, också viktigt här, Hanafis madhab, Maliks madhab och Ahmeds madhab säger att du ska inte be någon sunna bön efter fajr och asr. Det spelar ingen roll, du får inte be någon sunna bön. Medan imam Shafi'i rahimahullah eller jami' säger att man ska be, eller man får be sunna bön efter asr och efter fajr. Men sunna bön som har en anledning. Och Allah, det är den här åsikten som är den korrekta, som bevisen tyder på. Profeten alaihissalam gav en generellt: ni ska inte be sunna böner efter asr och efter fajr. Men det kommer ha kommit specifika hadither. Som här hadithen, han sa åt de här människorna att be fajr med honom. Och sa det kommer vara frivillig bön. En gång såg han en man som bad 2 raka efter fajr. Och han sa: har fajr blivit 4 raka? Han sa nej. Mannen sa: nej, jag tar igen sunna som jag har missat. Och han godkände det som mannen gjorde. Han sa inte: nej, haram, din salah är ogiltig. Okej? Okay? Så ulema säger att om du har en anledning att be en sunna bön, så får du göra det. Som att du går in i moskén efter asr eller efter fajr, så kan du be 2 raka innan du sätter dig. Du vill be salat al-istikhara. Du ska göra en viktig sak efter asr. Du vill be 2 raka istikhara. Då kan du göra det. Det är tillåtet. Och så vidare. Yani, om en salah har en anledning. Du har svurit en ed till Allah att du ska be 2 raka. Kanske du svor den här eden efter fajr. Då får du be. Du har en anledning att be. Okay? Men att bara be sunna böner utan anledning är inte tillåtet. Och de kommer inte accepteras. Om en person ställer sig och ber 10 raka efter fajr utan anledning, så är de inte accepterade. Okej? Okay? Så har ni förstått där? Vilka tider får man inte be? Ta det lätta, 3 tider. Ja? Efter fajr, tills solen har gått upp och lite extra. Och nästa tid? Vad då dhuhr? Strax innan dhuhr. 10 minuter innan dhuhr. Och här finns också ett undantag. Och det är salat al-jum'ah. Salat al-jum'ah får man be innan dhuhr-tiden. För vi kommer komma till det senare. Jum'ah har inte samma tid som dhuhr. Jag vet att i Sverige så ber man alltid jum'ah när det är dhuhr. Men det finns en tid, en hadith, då sahaba sa vi gick ut från jum'ah på profetens tid, alayhi salam, och typ solen hade precis kommit till zenit. De var färdiga med jum'ah när tiden för dhuhr gick in. Så det är ett bevis på att du kan be dhuhr tidigt. Kan be jum'ah tidigt, menar jag. Du kan be jum'ah 10 på morgonen. Alltså det här är om moskén gör det, inte att du gör det själv. Men om imamen bestämmer det, så är det något som är okej. Okay? Så jum'ah är ett undantag. Om man skulle be jum'ah till exempel en halvtimme innan dhuhr, och sen så ber du precis på den här förbjudna tiden, då är det okej. Okay. Det är ett undantag. Och sen den sista tiden, Mustafa? Strax före Maghreb. Generellt efter asr. Efter asr ska du inte be sunna böner. Till strax innan Maghreb. Och vissa ulema, som Sheikh Muqbil, säger att nej, man kan be tahiyyat al-masjid efter asr och så vidare, det är tillåtet. Om du har en orsak. Men du ska undvika att be precis innan Maghreb. 10 minuter, en kvart innan Maghreb. Och precis innan solen går upp. För det är den tiden då avgudadyrkarna dyrkar solen. Och vissa ulema säger att det är just den här anledningen till varför vi inte ska be den här tiden. Är för att vi inte ska efterlikna folket som dyrkar solen. För vad gör de? De dyrkar precis när solen höll på att gå ner, så ber de. Och när solen går upp, så ber de. Det är deras gud. Guden kommer, guden går. Då ber de. Men alhamdulillah, vi efterliknar inte dessa människor. Okej? Okay. Vi går vidare till nästa kapitel, som är Bab Salatul Jama'a. Kapitlet om att be i grupp. Sheikh Abdul Mohsen säger att be salat al-jama'a i moskén är obligatoriskt. Moskéerna har byggts för att man ska be i dem. Och man har gjort adhan för att kalla folk till bönen. För att berätta att tiden för bönen har gått in. Och att männen ska gå och be i moskén. Och detta är meningen av hayya al-salah, kom till bönen. Hayya al-falah, kom till framgång. Och när folket i kvarteret samlas i moskén varje dag och natt, 5 gånger per dygn, för att be tillsammans, så förenas de. De lär känna varandra och de typ kan hjälpa varandra i sina angelägenheter. Alltså det finns mycket, vad säger man, ömsesidig. Den här sammankomsten är väldigt bra för samhället. Att folk lär känna varandra och träffa varandra. Bryr sig om varandra och hjälper varandra och så vidare. Och sen säger författaren, yani salat al-jama'a, att be i grupp, aqalluha ithnani fi ghayri jum'a wa eid. Det minsta antalet jama'a är 2, förutom i jum'a och eid, i fredagsbönen och eidbönen. Förklaring. Om en man ber själv, så räknas det som salat munfarid, yani han ber själv. Men om en person ansluter sig till honom, så blir det jama'a, det blir grupp. Alltså imam och ma'mum. En imam och en person som ber med honom. Och vad som bevisar detta är hadith, eller salat Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, med profeten alayhi salam, då han, Abdullah ibn Abbas, sov över hos sin moster eller faster Maimuna. Och det var ju profetens fru alayhi salam. Och när profeten skulle be på natten, så började han be, och sen så anslöt sig Abdullah till bönen och ställde sig på vänster sida Och profeten alaihissalam drog honom till höger sida i bönen. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och ett annat bevis på att två personer är jama'a i hadithen då en man kom till moskén, profetens moské, när folket var färdiga med salat och hade missat salat till jama'a. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Ala rajulin yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu." Finns det ingen av er som kan ge sadaqa till den här personen och be med honom? Och den autentiska hadith som finns i Abi Dawud. Genom personen ber själv så får han mindre belöning. Men om en person ber med honom, då blir det jama'a och då får han mera belöning. Så den som ansluter sig till honom ger honom sadaqa. Okej? Okay? Och det här är också ett väldigt starkt bevis på att det är tillåtet att göra en till jama'a i moskén. Om du kommer till moskén och man har bett färdigt, du har missat bönen, då säger vissa att nej, du får inte be en andra jama'a i moskén, utan du måste be själv. Okej? Okay? Men Allah har den korrekta åsikten är att man får be en annan jama'a i moskén. Om man har missat, alltså det var inte avsiktligt. Om man avsiktligt säger vi ska inte be bakom imamen, vi ska göra en till grupp och en tredje grupp och en fjärde grupp. Det här är fel. Men om du kommer för sent i bönen, du har missat bönen, så får du vänta på några andra i moskén och börja med dem som också har kommit sent. Det är helt okej. Okej? Och här är ett av bevisen. Men, så den minsta jama'a är två. Förutom i Jumma och Eid, där måste man vara tre, säger sheikhen. Han säger det måste vara imam och två som ber. Så att Jumma, minsta antalet är tre. Imam och två bedjande, så vad säger man? Och så att Eid, samma sak. Det går inte att göra Jumma med två personer och inte Eid med två personer. Så om man är i en by eller stad där det finns tre muslimer så kan man göra Jumma och man kan göra Eid. Okej? Okay? Ja. Och sen säger författaren: "Wahiya wajiba 'ala al-a'yan hadaran wa safaran hatta fi khawfin liqawli Allah ta'ala wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salat." Al-aya. Och att be jama'a är obligatoriskt för varje person, vare sig man är bofast eller resande, till och med under tider av fruktan. Baserat på Allah Ta'alas uttalande: om du är bland dem, så etablera då bönen. Och det här, den här versen i surat al-Nisa handlar om salat al-khawf, i krig. Alltså även i krig ska ni göra salat al-jama'a, ska ni be tillsammans. Inte ens i krig. Under slag får man be själv. Alltså det är ett av bevisen på att man måste be i jama'a. Förklaring. Salat al-jama'a är från de saker som är obligatoriska för varje enskild muslim. Män, inte kvinnor. Män måste be i grupp om han är mukallaf. Alltså mogen. Och beviset på att man måste be det i grupp även under fruktan är versen som nämndes från surat al-Nisa. Så Sheikh Abdul Nasser säger att om man måste be det, så att jama'a, Allah har beordrat att be tillsammans även i tider av fruktan under krig, då så förstår man att det är ännu mer obligatoriskt i tider av fred. Eller hur? Och ett annat bevis är hadithen där profeten alaihissalatu wassalam ville elda upp huset av dem som inte gick och bad i grupp. Det finns en hadith där han sa: jag har typ tänkt på att beordra någon annan att leda bönen. Och sen ska jag ta ved och elda upp huset, eller husen, av dem som inte går och ber i moskén. Om det inte vore för kvinnorna och barnen. Och den hadithen finns också i Bukhari och i Muslim. Och hadith Abi Huraira: då en blind man kom till profeten alaihissalatu wassalam och sa: Rasulullah, jag har ingen som kan leda mig till moskén. Får jag be hemma? Och då så sa profeten: ja, du får be hemma. Och sen när mannen gick så sa han: hör du adhan? Han sa ja. Och då så sa han: fa ajib, du måste besvara. Alltså du måste komma till moskén. Och den finns i Muslim. Och hadith som finns i Muslim, hadith, nästa hadith, hadith Abi Huraira, där profeten alaihissalam, han sa: den tyngsta bönen, den svåraste bönen för hycklaren är Fajr och Isha. Och om de visste vilken belöning som finns i den, så skulle de komma även krypandes, alltså i moskén. Den tyngsta bönen för hycklaren är Fajr och Isha. Och om han visste dess belöning, så skulle han krypa till den. Berättade Bukhari och av Muslim. Och i Sahih Muslim så berättas det från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att han sa: "Man sarrahu an yalqa Allah ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala ha'ula'i salawat haythu yunada bihinna." Den som vill möta Allah imorgon som en muslim ska slå vakt om dessa böner där man kallar till dem. "Fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda." För Allah Ta'ala har lagstiftat sunna, gärningar till eran profet. Och att be i jama' är från dessa sunna gärningar. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّ هَذَا الْمُتَخَلِّفِ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ. Och om ni skulle be era hem så som dessa personer gör, då skulle ni lämna profetens sunna. Och om ni skulle lämna profetens sunna, så skulle ni sannoliken fara vilse. Och ingen person gör wudu i sitt hem och sen avser att gå till moskén, en av dessa moskéer, förutom att Allah kommer skriva belöning för honom för varje steg som han tar. Han kommer höja honom en nivå för varje steg och ta bort en synd för varje steg. Och jag har sett under profetens tid att ingen bad hemma förutom en person som var känd för sitt hyckleri. Och en person brukade hämtas. Man bar honom, alltså han var sjuk. Man bar honom mellan två män tills det att han ställde sig i raden för att be. Och Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa: "Kunna idha faqadna al-insan fi salat al-isha al-akhira wa al-subh asa'na bihi dhann." Om vi typ om vi inte såg en person i Fajr och Isha, så hade vi onda tankar om honom. Om en person inte kom till Fajr och Isha, så hade vi onda tankar om honom. Alltså vi anklagar honom för hyckleri. Men vad gäller kvinnor så behöver de inte be jama'a. För profeten alaihissalam, han sa: "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Hindra inte Allahs slavinnor från moskén. Bukhari och Muslim. Och i en tillägg i en annan hadith: "Wa buyutuhunna khayrun lahunna." Och att de ber i sitt hem är bättre för dem. Okej. Okay. Så här nämner då författaren Sheikh Abdul Mohsin att det är obligatoriskt för män att be i jama'a, i moské. Och den här frågan råder också mycket olika åsikter om. Och Abu Hanifa och Malik och Ahmed säger att det som är obligatoriskt, det är sunna muakkada, eller fard kifaya, att be i moskén. Alla måste inte be i moskén, utan man, det räcker med att man ber i jama'a hemma. Okej? Okay? Och det var Imam Shafi'i som sa att det är obligatoriskt att be i moskén. Kan kolla upp det här. Shafi'i säger fard. Så, men skillnaden är också, det finns också en annan fråga här, och det är, vad heter det? Det är Kitab al-Masajid. De säger att det som är wajib är att be salat al-jama'a. Alla är överens om att det är bra att be i moskén. Det är jättemycket belöning att be i moskén. Okej? Okay? Men de säger att det som är wajib är att göra salat al-jama'a. Att be i grupp. Och det kan man göra på en annan plats än moskén. Okej? Okay. Där, jamal. 4-9. Nej. Ja, de tre imamerna, Abu Hanifa och Malik och Shafi'i, var på åsikten att det är sunna och inte wajib att be i moské. Okay? Och deras bevis är hadithen där profeten Muhammad a.s. han sa att be i grupp är 25 gånger bättre än att be själv. Okay? Så Allah nämnde, eller profeten nämnde en dygd för att be själv. Okay? Men det är bättre att be i moské. Och Imam Ahmed säger att det är wajib att be de fem dagliga bönerna i moskén för männen. Ja. Och alltså det är en jättelång fråga. Och det finns mycket kalam. Och de har liksom besvarat alla bevisen. Och bevisen handlar inte om att be i moskén, de handlar om att be hemma. Och så vidare. Eller att be i grupp. Utan tvekan det är bättre att be i moskén. Förstår ni? Men det finns mycket olika åsikter. Men alla dem, det som verkar vara mest korrekt är att om man bor, alltså man hör adhan och det är en moské, så måste man gå och be. Man måste gå och be om man hör adhan i moskén. Det är det som bevisen tyder på. Okay? Och då kommer vi till en fråga, och det är Sverige. Räknas dessa bönelokaler som moskéer? Om man hör inte adhan. Och då säger vissa av de lärda, vi har sagt det förut, att om man bor så nära moskén att du skulle höra en person kalla adhan från taket. Alltså de gör inte adhan i Sverige eller Europa. Men tänk dig själv en person som ställer sig på taket till bönelokalen eller moskén och kallar till adhan. Skulle du höra honom i ditt hem? Om svaret är ja, då måste du gå till moskén. Och det här utan mikrofon. Okay, för mikrofon då kan man höra flera kilometer. Och det är inte wajib att gå till moskén. Alltså om det skulle ta 20 minuter, en halvtimme att gå till moskén. Men om du vet att du skulle höra adhan från moskétaket, då måste du gå och be i moskén. Okay? Och även om det inte är ett måste, låt oss säga att du bor en halvtimme bort från moskén, då är det ändå bättre att gå till moskén. Förstår ni? Och sen kommer vi också till den här frågan, vad är moské? Allah. Vissa säger att det måste vara ett ställe som är alltså köpt, man har köpt loss det och gett det i sadaqa till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en moské för Allahs skull. Fram till domedagen. Inte att det är alltså ett ställe som hyrs och som kan bli något annat imorgon. Och andra säger ett annat villkor är, de säger det kan vara ett ställe som hyrs, men man måste be fem böner där. Då är det en moské. Ett ställe som är avsett för salah. Om man bara ber tre eller fyra eller två, då är det inte en moské. Då är det en bönelokal. Okay. Så, men utan tvekan så är det bättre att gå och be även i dessa bönelokaler. Inshallah. Men om man hör adhan och bor i ett muslims land, så måste man gå och be i moské. Det är kvinnor som ber hemma. Okay. Och här avrundar vi för idag och fortsätter inshallah nästa vecka och tala om moskéer. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.